There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Nina Valerie 40+.
Jag tror också så himla många gånger man kan vara för rädd. Så att man är liksom rädd att förlora pengar, man är rädd att misslyckas och då gör man det också.
Hallå!
Hej allihopa! Så kul hey. Att ha er här och hej Nina!
Hej, hur är läget?
Jo, men det är bara fint. Jag konstaterade precis att vi aldrig haft en så fint december någonsin. Och gud, att jag härligt. Faktiskt tycker att det är väldigt mysigt. Det blir liksom så här inbäddat och härligt här. Så när man sitter och jobbar ja. Hemma i underställ, som de flesta gör här tror jag, för man har dragit ner värmen så mycket. Så har man i alla fall det att se ut på.
Väldigt mysigt.
Mysigt.
Får vi se när det här avsnittet sänds. Det kanske är typ i februari, då är det inte lika...
Nej, precis. Man får se. Det kanske är snö. Det kan ju vara det. Men nu sitter vi här i alla fall och har det ganska härligt faktiskt. Och se snön falla där ute. Det är som en julfilm, Nina.
Mysigt.
Ja,
mysigt.
Väldigt mysigt. Har ni någon snö i Italien då?
Ingen snö alls i Italien. Eller jag har inte
eller där du
befinner
är.
Mig. Uppe på bergen finns det ju snö. Nej men det är bra. Jag har en liten så här känslomässigt jobb idag. Jag hade en så här, det är inte så ofta jag lämnar på förskolan på grund av att sällan går bra när jag gör det.
Åh nej.
Så Rocco tycker det. Han blir extra känslig när jag lämnar och jag blir extra känslig och så blir det jobbigt ja. Och så blir det och
det är alltså, liksom det är helt sjukt. Alltså där?
Nej men det är så, alltså man har ändå varit förälder nu i över 8 år och det är fortfarande lika jävla jobbigt.
Det sitter liksom bara i en, eller hur? Det går aldrig över.
Det är hemskt. Så jag bara kom hem här storgråtande.
Och så också mycket nytt för er. Det är nästan som att börja om lite på sätt och vis.
Ja, det har det ju verkligen varit. Nu tycker jag ju ändå att det känns som att Rocco eller båda barnen är liksom hemma i sina nya miljöer. Så. Men det är ju absolut skillnad här i Italien. För det är ju också så att det är bara en pedagog i deras grupp till exempel. Så att det blir liksom... Alltså till skillnad då från hemma i Stockholm på hans förskola, där var de ju 3. Så det fanns ju alltid någon som var så här, kom och sätt dig i mitt knä så ska vi ta hand om det här. Eller liksom så här,
precis.
Kunde ta hand om. Nu är det verkligen bara, du får sätta dig och rita här. För att det liksom finns ingen
som, nej.
Alltså det finns liksom inte den typen av, ja det är inte den typen av pedagogikkänsla. Här.
Nej, men jag har förstått
det. Känns
det.
Också så extra jobbigt att lämna. Liksom.
Ja, jag förstår det. Det är lite som mer som den vanliga skolan kan man tänka sig att deras förskola
är
då.
Ja, det är lite så. Ja, precis. Ja, de får bli lite större, lite snabbare känns det som.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Men det är väl olika såklart också här i Italien. Men just här där vi är så är det så.
Ja, men såklart.
Ja, så det är lite så mitt läge. Så vi får väl se. Så du får vara extra snäll mot mig idag.
Jag ska ta dig sugarcoated, eller vad säger man, med silkesvanta.
Ja, det är bra.
Jag pratar med silkesvanta idag. Nej men det är så intressant. Men kan du liksom, alltså ångrar ni någon gång att du flyttade dit?
Alltså kanske inte ångra, men eller, jag har absolut... Ja, alltså, nej det gör det väl inte, men jag har ju absolut dagar då jag tänker, men shit, tänk om det här liksom på något sätt fuckat för våra barn i deras inre liksom känslor och hjärnor och sånt, att det liksom har blivit någon slags osäkerhets upplevelse för dem, för det var ju jättetufft för dem båda i början och det är då och då tufft. Så det, alltså på något sätt kan man ju känna, tänk om man så här, nu vet jag ju också att jag samtidigt har gett dem en otrolig upplevelse, liksom att de växer ju något enormt på många olika sätt. Men absolut finns det ju ibland när man känner att liksom, nej men det här hade ju inte hänt om vi bara hade varit kvar. Eller liksom, varför utsatte jag mig dem för det här?
Mm.
Så har man ju absolut tänkt.
Ja, men förstår, är det inte så med det mesta som är liksom en större förändring? Att när man gör en större förändring i livet, eller liksom temporär, absolut. Men om man tänker liksom livet som en lång linje, liksom en massvis med olika händelser. Att det är ju oftast de händelserna som kanske inte var de mest optimala som lär en det mesta.
Ja, nej men precis, så är det ju. Det märks ju också liksom att även om det var skittufft, framförallt då kanske för Essie i början med skolan och så, så har ju hon märks ju också att hon har stärkt sig en hel del i det nu, för att hon märker själv att hon har klarat det liksom.
Ja.
Alltså det är ju det där berget man kommer över, det så blir man ju väldigt stolt över sig själv och självkänslan växer ju.
Jo men exakt, såklart. Och nu var ju inte det här deras egna val riktigt, tänker jag. Så att du har ju ni som föräldrar, och då blir det ju lättare det här att man klandrar sig själv, eller man funderar liksom, det här var mitt beslut och nu är det vårt beslut.
Precis.
Och nu gjorde vi så här och så. Men jag kan ju tänka så här, i många andra saker i livet där man har tagit egna beslut själv, alltså för mig själv bara kanske, eller antingen i jobb eller privat, eller liksom det kan ju vara lite blandat, att man kan gå runt och älta de där problem, eller de där grejerna som inte blev riktigt som man hade tänkt sig kanske alltid, att det liksom på något sätt sitter med en, och att det handlar mycket om att komma under full med att man går runt och ältar på någonting och försöker ändra på de tankarna. Så kan jag tycka att livet är rätt ofta att jag liksom så här funderar igenom som, ah, men varför blev det så här, och varför gjorde det där misstaget, och varför gjorde jag inte så här istället och så. Kan du känna igen det, att man går och funderar mycket på liksom sånt som man inte gjorde och man gjorde, och ja.
Alltså jag har en lavinartad stor sån ryggsäck.
Det är sant, och du har många sådana saker med nu.
Ja. Jättemycket, alltså framförallt. Okay. Och det handlar kanske inte om så mycket som jag tror för min del handlar det inte så jättemycket om och jag gjorde det där misstaget eller jag gjorde fel, utan det handlar mycket mer om alla de där sakerna jag inte vågade.
Ja, det du inte gjorde.
Att göra fel eller göra misstag.
Ja, okay.
Eller kanske inte så mycket jag gör misstag, men att misslyckas. Jag har, och det är någonting som jag har grubblat mycket över nu senaste tiden, eftersom jag befinner mig i någon slags väg själv. Vi har pratat lite om det.
Ja.
Att det är så mycket som jag, så många idéer jag har haft, så många tankar, så många saker jag har velat göra, men som jag aldrig vågat satsa på för att jag har varit för rädd. Och inte trott på min egen förmåga tillräckligt mycket. Och det känns ju så sjukt deppigt att gå igen. Alltså, så jag känner mig kanske inte bitter, men jag kan absolut. Jo, men jag kan känna mig bitter när jag typ ser någon annan göra en liknande sak som jag hade tänkt på eller sådär och aldrig gjort. Då kan jag känna mig bitter. Men framförallt kan jag ju känna mig sorgsen över att, ja, men så många liksom missed opportunities på något vis. Som jag helt enkelt inte tagit eller inte vågat liksom pusha mig själv fram att göra någonting som jag faktiskt skulle ha velat göra, bara för att jag inte har trott på mig själv tillräckligt. Ja.
Tänk vad intressant det där är, för att man tror alltid det finns någon slags gyllene magi för allting som alla gör som de lyckas med. Och jag tror att, och det kommer liksom tillbaks till det där gamla igen, att man har allting inom sig själv och att man faktiskt kan göra precis vad man vill. Men det är bara, det är bara vi själva som sätter stopp för oss själva. Genom vår egen självkänsla för någonting, eller tankar om oss själva, eller tankar
rädslor.
Som att andra har om oss själva, om sig själv. Mm. Ja, men rädslor. Jag tror absolut inte att du är ensam i det här. Jag menar, det här tror jag väldigt många människor tänker på. Allt ifrån att söka ett nytt jobb till att våga bli singel för att träffa rätt partner. Eller, ja, men du vet, att ta någon typ av beslut som gör att man inte liksom, som man sätter sig själv i en situation där det blir otryggt. Och jag tror att där är det nog varit så, liksom, Nina, att du har haft liksom många bra idéer och har många bra idéer fortfarande. Liksom, det är inte över än. Jag menar, det finns fortfarande tid att göra allt det där. Mm. Men jag tror att du, vi pratar mycket om det där, men liksom att du är så rädd för att misslyckas. Men vad tänker du så här, om du skulle misslyckas, vad händer om du misslyckas med någonting då? Liksom? Vad tänker du om dig själv då?
Nej, men det, jag tror att jag är inte så himmel... Alltså det som jag känner mest alltså rädsla för misslyckande, då handlar det mer om ekonomisk risk,
ja,
tror jag.
Ja, just det. Ja, men precis.
Där,
inte
jag,
så mycket
där är jag helt livrädd. Ja, nej, jag är inte jättemycket rädd för att så här lose face eller liksom... Nej, åh, nej, vad pinsamt.
Okay, så det handlar inte mest så. Om ekonomi liksom.
Där är det mer ekonomisk risk, liksom så här, att våga satsa kanske pengar. Till exempel min Nina's Nuggets, min second hand affär. Mm. Alltså en dröm är ju att ha en fysisk butik och liksom verkligen köra det race. Alltså gud vad kul.
Ja.
Men då är ju det en väldigt stor ekonomisk risk liksom.
Ja.
Och då blir det så här, fy fan vad läskigt. Då är vi liksom, vi skiter i det. Typ så. Alltså jag har liksom där tycker jag, sånt tycker jag är skitläskigt.
Ja.
Sen det här med att, det här med som kanske mer handlar om låg självkänsla, att jag tänker att, där är det mer att jag liksom hinner inte ens komma fram till det läget att jag kan misslyckas. För att det blir liksom så här. Ja, men som idag. Jag låg och hade en liten så andningsövning. Då kom jag på en ny tv-idé. Som jag bara, fan det där vore ju grymt ju.
Ja.
Det tror jag verkligen skulle vara skitbra. Och bara så här, såg det framför mig och allting. Och sen så. I slutändan vet jag någonstans att jag kommer aldrig ens skriva ner den idén. Eller skicka in den. Eller liksom göra en pitch av den. För att det är ändå någonting som håller mig tillbaka i det att. Men varför skulle någon vilja. Ja, men liksom, det handlar ju bara om låg självkänsla. Liksom, varför skulle någon vilja ta min idé? Eller varför skulle någon vilja titta på mig? Eller, förstår du?
Just det, alltså, jag fattar.
Den. Så jag stoppar mig själv redan innan det ens finns en möjlighet att det kan bli något, typ.
Ja, men precis. Alltså, du sa till mig någon gång, vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas?
Exakt. Precis.
Vad skulle den du göra då om du inte kunde misslyckas?
Ja, exakt. Den tankevurpan har ju kommit till mig nu ganska mycket på senaste tiden då. Liksom. Alltså, vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas?
Ja.
Och det är ju... men det är så svårt att sätta sig in. Alltså, jag fattar, den övningen är ju skitbra.
Den är
och då måste
skitbra.
Man ju sitta och skriva ja. Saker och sådär. Liksom.
Ja, det måste man.
Men det är ju ändå, och det är en jättebra övning. Men det är samtidigt svårt att sen inte liksom inkludera världen och omständigheter och rädslor och sånt i det.
Alltså så är det ju. För att någonstans i måste jag då ändå komma med det lilla tråkiga tanken här. Nej, men att om man ska lyckas med någonting så måste det ju finnas en logik i din affärsplan kanske. Det måste
ja,
vara ekonomiskt bärande. Det måste vara. Men jag tror att alltså jag tror så här, är man rädd för någonting som när det gäller att göra en ja, men, till exempel så här, genomföra en idé. Det bästa man kan göra då är ju att liksom ta reda på vad det är man är rädd för i det projektet. Om vi tar den här idén som du hade nu med den här tv-grejen. Jag tror att om man då sätter sig och liksom skriver ner allting och börjar fundera igenom och tänker så här, men vem känner jag som jag bara kan liksom dra det här lite snabbt för? Man skulle kunna liksom sätta igång lite grann, känna hur det känns och sen efter ett tag så känner man så här, det här känns bra, det här känns inte bra. Att man ändå liksom undersöker lite grann innan man avfärdar, för att någonstans har ju, om vi nu tar dig som exempel här, Nina, du har ju faktiskt gjort massvis med olika saker som du ändå trots allt har lyckats med och genomfört. Så det är ju inte så att man känner, alltså, det är inte så att du liksom aldrig lyckas med någonting och aldrig kommer någonstans.
Nej.
Så att det finns ju ändå någon slags bevis för att, ja men vissa grejer lyckas man med, vissa grejer lyckas man inte med. Och så är det ju någonstans på vägen, man ser ju oftast bara det folk lyckas med. Man ska inte, komma, man ska inte glömma alla de misslyckade projekten som det inte blev någonting av. Det finns ju mer av dem än det andra. Och folk förlorar jättemycket pengar på det. Så att du har ju rätt. Alltså det är ju en jättestor investering. Till exempel om man tänker på. Oftast är det väl så här affärsmässiga tankar man har kring det här. Vad man att lyckas eller inte lyckas. Eller testa och liksom ja, se vad som blir. Men jag tror att det som vi. Det vi glömmer bort är alla de här misstagen. Och alla de här pengarna folk förlorar. Det är också så himla många gånger man kan vara för rädd. Så att man är liksom rädd att förlora pengar. Man är rädd att misslyckas. Och då gör man det också. Alltså någonstans.
Vad sa du? Då gör man
nej,
också.
Nej, och då misslyckas man också. Ja, för att man, okay. man har så mycket i sina tankar hela tiden. Man är så himla rädd för att misslyckas. Så att man ser inte
så
riktigt
sätter
klart.
Sätter krokben på sig själv.
Liksom. Ja, exakt. Jag tror att man sätter krokben för sig själv. Man är inte så lyhörd. Man tappar liksom omdömet. Man blir desperat. Man blir, ja men så. Så att jag tror att det är lätt att misslyckas bara där. Men alltså någonstans så... Varje gång man faller så tar man sig, om man tar sig upp och bygger vidare så kanske det blir bättre om man förfinar sig själv och sina egna idéer och liksom gör någonting bättre nästa gång. Det är sjukt svårt att lyckas med någonting, så är det bara. Därför det finns så många människor som vill lyckas med någonting. Man ska ta sig igenom det, man ska ha en unik idé, man ska ha... bygga varumärken, man ska liksom vara unik, eller som jag sa, unik. Det ska vara en sak som jag kommer på väldigt ofta är att man ska inte försöka ändra ett beteende hos människor. Det är nog en av de absolut svåraste sakerna att lyckas med, att ändra ett beteende. Så att jag pratar med Johan om det. Jag bara, det är ungefär som att börja använda, eller jag ska lansera ett pyjamasset, säger vi, med en tillhörande toppluva. Jag menar, hur ofta använder du en toppluva, vad säger vi då, när du ska gå och lägga dig? Alltså, det är en förändring av beteende som kanske inte blir jättelätt att sälja in. Även om jag känner så här, shit, det är askallt ute på kvällarna här hemma också. Jag fryser, jag skulle behöva en toppluva när jag sover. Det är ju en förändring i mitt beteende som jag kanske inte jättesnabbt kommer att snappa upp. Det ska man inte heller liksom glömma. Så att varje gång man ska lansera en produkt eller göra någonting. Nu pratar vi lite affärsmässigt här liksom, just när det gäller till liksom att bygga företag. Att tänka på det. Att förändra ett beteende hos människor är sjukt svårt till exempel.
Mm. Så, men jag tänker, du har ju ändå drivit företag också i många, många år. Vad har varit dina största så här, rädslor och liksom, hur har du vågat typ investera till exempel pengar och sådär? Liksom,
ja, eller... Alltså jag tror att när jag själv kände att jag inte vågade investera med pengar, alltså jag tror att det handlar mycket om omvärldssituationen också, då kommer man heller ingenstans liksom. Så att när allting går bra och allting rullar på bra i en vanlig värld, så då är man ju inte rädd att investera. Men om saker och ting liksom som nu när det blir corona och liksom sådana grejer, så då... kan ju man ju bli rädd att investera och göra mer liksom, investeringar framöver. Och då kan ju det också sätta stopp för en själv att man inte gör det. Så jag tror liksom, jag tror att man måste vara beredd att förlora för att kunna vinna och investera. Man måste vara beredd på att liksom så här. Men däremot så är det ju så att om du har ett företag så kan du, förlorar du inte allting privat. Det är inte ditt, alltså, visst, du sätter in privat, men om du har liksom, om du sett vi du är belånad, så är det ju företaget som kanske går konkurs, eller företaget som, det är inte du personligen som så att man får ju tänka lite så också.
Nej, men jag tänker, det kan ju ofta vara många som startar eget företag till exempel, kanske kan ju gå flera år utan att ta ut en lön till exempel.
Ja, exakt.
Alltså det är en väldigt så här tuff, då måste man ju verkligen, verkligen tro på någonting och älska det man gör för att våga ta den risken liksom.
Så är det,
att inte
för det har jag gjort.
Alls.
Så har det ju varit många år liksom, så var det ju många år för mig också under tiden som vi liksom byggde upp Valeri och sådär. Jag tog inte ut någon lön och tog väldigt lite lön och sådär. Och så tror jag det är för de flesta, så att då behöver man ju ha ett annat jobb också. Men någonting som jag också landat lite i, det här med fysiska produkter, är ju typ det svåraste man kan hålla på med just nu. Det är extremt svårt. Så att om man ska, jag tänker bara så här, framtidsmässigt, vad man ska göra i digitala produkter. Det tror jag är, där har du ju ingen lagerkostnad, och ingen produktionskostnad och inga... allt. Alltså alla kostnader som man har i en produkt slipper du liksom. Sen kommer det ju behöva finnas produkter i den här världen, men ja, jag vet inte om jag kommer med alltid och liksom göra dem.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men jag tänker, det här, vad har du haft för rädslor och liksom känt, har du känt att du har gjort några misstag under din?
Ja men alltså om man tänker så, på något sätt så tänker jag bara fram till typ covid kom. Alltså för att efter det så har allting bara varit en enda röra liksom. För det går liksom inte att, helt omöjligt att förutspå världen, förutspå marknaden, veta vad som ska hända, alltså så. Nej men så att alltså, då jobbade man ju utifrån olika mål hela tiden. Så man hade liksom olika mål och delmål och saker och ting som man ville uppnå. Och där kände jag ju många gånger att det liksom kanske inte riktigt gick som man ville. 10 gånger och sen 2 gånger gick det som man ville. Och någonstans var det ju bara så här, okej, men vill jag fortsätta med det här målet? Eller är det här inte ett mål för mig längre liksom? Och bestämma sig för, ja men ja, det här är fortfarande ett mål. Och då är det bara upp igen och fortsätta kämpa. Alltså det finns liksom inte det här. Alltså jag har ju inte misslyckats förrän jag har slutat. Eller förrän jag har lagt ner det projektet liksom. Så de flesta grejerna uppnådde jag faktiskt som jag ville. Och det var ju för att jag aldrig gav upp liksom. Utan jag fortsatte att kämpa och så. Och gick liksom inte en dag utan att jag jobbade för mitt mål liksom.
Tycker du att det är ett misslyckande, eller har det varit så för dig att det var ett misslyckande att ge upp också? Eller har det varit har du kunnat göra det och släppa saker liksom?
Nej men alltså, jag tror att, jag försöker tänka liksom på lång sikt så tror jag inte jag kommer känna så. Men jag tror nog att jag kände det lite då. Jag var nog mest liksom bara ledsen för att vår organisation liksom inte riktigt kunde hålla ihop. Alltså det var ju det som gjorde mig ledsen i det liksom. Men jag tror också så här, det går ju inte heller att, det hade inte heller gått att förändra, om du förstår vad jag menar. Så att, att känna att det jag inte kan förändra kan jag inte vara ledsen över eller älta eller må dåligt kring, därför att det hade inte gått att göra på något annat sätt. Och istället se det som att det här var ju inte ett misslyckande utan ett en lycka mer för, om misslyckandet var i motsatsen då, en lycka. Nej men, om jag försöker tänka, nej, men en liksom, något bra för mig och för min familj. För att det kom ju ändå någonting gott ur det. Och det kommer komma någonting gott ur det, jag är helt övertygad. För följer man, alltså har man en inställning av att det här blir bra, då blir det bra. Men det var ju en lång process innan jag kom fram till det här. Alltså, så då kändes det ju jättemycket som det här blir ett misslyckande. Men jag ser det ju mer nu som att jag har vänt det till något positivt istället. Att det blev något positivt. Så även om inte vi kanske på ett tag kommer producera kläder för den här världen i den utsträckningen, så känner inte jag att det just nu är något negativt, utan det känns som något positivt för mig, med just med omvärldssituationen och hur allting utvecklas. Så att jag känner mer att jag bidrar min tid nu och försöker fundera ut liksom vad det ska bli helt enkelt, och det tycker jag känns bra. Så att jag försöker att inte tänka så. Och det har jag nog aldrig gjort riktigt. Jag har alltid sett det som lärdomar. Alltså misslyckanden har jag mest sett som lärdomar eller utveckling. Alltså det är ju en del i att dels vara egenföretagare, men också människor i att misslyckas. Det ingår ju i livet. Och det är ju inte ett misslyckande och sen tog det stopp där, utan det fortsätter. Och så får du nya möjligheter, så kommer det nya saker som händer i livet och du vill du hoppa på dem, och då tänker du tillbaka, men gud, hade jag inte gjort det där så hade inte det där hänt. Så är det ju jätteofta.
Precis, och det svåra är väl egentligen att liksom, att inte ge upp där, för där kan jag ju känna att jag kanske hamnar lite i att liksom, jaha, ja men då blev det väl inget mer, nej, för att lägga, alltså så.
Ja.
Som till exempel så skrev jag en bok en gång för många år sedan, alltså en typ novellroman som skulle ges ut typ. Alltså det vi hade liksom, hade jag kontrakt på? Jo, jag hade ett kontrakt. Alltså det var en sån konstig röra.
Jag det hade var spännande, bokkontrakt. Det här visste inte jag.
Visste du inte det?
Nej.
Ja, men jag hade det. Och så, men det var liksom, long story short. Det var ett bokkontrakt som var skrivet utan att jag hade en bok. Alltså oftast brukar man ju skriva ett manus och liksom, och så går man igenom det. Det lite och sen så, okej, men nu, vi skriver kontrakt liksom.
Okay.
Här var det mer att jag fick kontrakt på Vattnet Gå-boken och alltså jag har skrivit en gravidbok utifrån min podd. Och den är ju släppt. Men så fick jag också då i det ett kontrakt på att skriva en typ liksom roman också.
Vad spännande.
En sån här lättsam kärleks typ.
Ja.
Och ja, men så var det, ja, så var det typ så, ja, men stick iväg och skriv den då. Jag bara okej.
Okay. Så gör jag det.
Men noll så här väg. Oftast brukar man ju få en redaktör som man bollar och liksom så här, jag bara fick, ja,
ingenting.
Du har en deadline, vi ses typ. Okej.
Okay. Vad kul.
Så jag skrev den där i hela boken. Och den, okay, absolut inte mitt bästa jobb, men den var heller inte skitdålig liksom.
Nej.
Men efter mycket om och men så blev det i alla fall ingenting med det, utan det var också så här, det byttes chef på det där förlaget och de ville inte längre ge ut den.
Nej.
Och det kändes ju, fy fan jag tog det hårt.
Uff, det fattar
för det var
jag.
Ändå, ja, men dels hade man ju jobbat med den här boken ganska länge, mycket tid, och jag hade också liksom sett det någonstans som att det skulle kanske vara mitt nästa karriärsteg. Jag kanske skulle bli författare.
Oh, alltså
den,
det vet
jag, började måla upp den bilden av att just liksom sitta
det.
Gud, då kanske jag bara kan, vet, tänk att ge ut en bok, tänk att bli en Camilla Läckberg, tänk, alltså vet så här, det var så lätt det. Att drömma dem, liksom bygga upp den världen av vad det skulle kunna bli. Och liksom, då kanske jag kan, du vet, jobba deltid någonstans eller något och sen bara skriva resten av tiden och så, eller vad som helst så här. Åka runt på bokmässor och gud vad kul så här.
Ja.
Och så blir det ingenting.
Nej, jag fattar det.
Men alltså, och det hade också grejen var att förlaget hade också så här uppmuntrat, ja, men just eftersom jag hade lite så här follower på Instagram och så här, men
just det.
Bara liksom skriv mycket om det på Instagram så att folk vet att det kommer en bok och så här.
Just
så det var,
så
ju, jag hade ju också
skrivit.
Berättat det för alla typ så här. Jättemånga, jag fick ju frågor om det jätteofta, bara hur går det med boken och bara och så bara och
ja, det kände jag
faktiskt,
igen.
Faktiskt den känslan. Ja, ja, det är ju länge sedan.
Ja.
Men då var jag också, då var det ändå lite den där känslan och gud vad jobbigt. Alltså kanske inte men lite pinsamt. Då kändes
ticka?
Det verkligen som ett sånt klassiskt misslyckande att åh gud vad jobbigt. Nu kommer alla fråga om det här liksom.
Mm.
Och det men det tog skithårt. Jag blev jätteledsen och det satte sig också lite i det att men det är ingen mening att försöka igen.
Nej, just det. Det var svårt att komma tillbaks från den.
Liksom ja,
det misslyckandet,
precis.
Eller vad det nu
exakt.
Man ska kalla det var. Ja, men, jag
men exakt. Alltså lite så att man misslyckas med något. Och så bara, men då är det ingen mening att försöka igen.
Nej.
Alltså jag tänker då, det är så jäkla viktigt, känner jag nu, instinktivt. Att man faktiskt försöker igen. Om man nu vill ha den drömmen. Om man nu vill. För jag menar, jag pratade med någon här som bara... Ja, men även hon, Harry Potter, J.K. Rowling, hon blev ju refuserad typ i 10 år innan hon släppte sin Harry Potter, liksom. Och vilken succé. Alltså det är
absolut.
Så många sådana historier som man hör från väldigt många olika författare. Att den första boken de skickar in blir ju sällan... Alltså bara som ett exempel, liksom.
Att det, nej, men
det är ju, första gången man försöker, det är ju inte då det blir bäst oftast, liksom.
Helt klart. Jag tror att man glömmer bort de gångerna, man känner
bort.
Inte till det, man ser inte det lika ofta. Men vänta, det sa inte jag till dig, jag tror att var filmen Dirty Dancing, den blev ju,
just
du vet,
det.
Liksom refused 60 gånger av typ precis alla. Och sen hamnade den liksom då, nu vet inte jag hur det ser ut på den tiden, men i någon slags stor hög med bara sånt som skulle slängas typ.
Mm.
Och då visade sig att den här regissören som till då gjorde Dirty Dancing att han hade haft spenderat sina somrar på det här stället där den spelades
det,
in.
Just det.
Vad det nu heter.
Jag såg också den dokumentären.
Ja, visst var det en intressant dokumentär.
Ja,
och
verkligen.
Att han var, i och med att han hade, eller hon, minns inte riktigt vad det var, hade liksom haft sina somrar på det här stället, tog sin
en emotional connection.
Ja, hade en emotional connect och så bara, men det handlade ju bara, då handlade det bara om tur. För den filmen har ju blivit Alltså, jag menar, vem vet.
Ja, men det är ju en av världens största filmer liksom.
Exakt, så då tänker man, handlar det ju absolut inte om innehållet och vad det var för typ av film. Därför att den var ju obviously där och liksom låg där som en liten diamant och glittrade någonstans i, som en nål i en höstack, och hon eller han råkade ta den. Och det som vi gör så himla ofta är att vi tar allting så otroligt personligt och tänker att mitt material var inte bra nog, min bok var inte bra nog, min vad det nu kan vara, den klädkollektionen var inte bra nog, eller den, alltså, att man liksom tar allting så personligt när det handlar om så mycket annat mer därtill. Att det kan ju vara också tur, som då Dirty Dancing, där var ju väldigt mycket tur, men att det också fanns en bra story som många kände igen sig i. Så jag tror någonstans att det här, att det vi kommer fram till liksom är att inte ge upp är nog den absolut viktigaste ingrediensen i det här med alltså att till slut lyckas med något och inte ta våra misslyckanden så himla hårt, utan mer bara, ja, skitsamma. Alltså bara ha lite mer så här skitsamma attityd liksom. Vad spelar för roll? Alltså jag fattar, sjukt många timmar, alltså sjukt svettigt jobb. Skitsamma, nu går vi vidare. Alltså var lite mer careless.
Ja, men liksom, precis. Och även liksom, men alltså kanske också bara det här liksom att tillåta sig att bryta ihop och sen komma igen. Liksom.
Ja, exakt.
Man måste ju få sörja det också liksom, och vara arg och allt vad man behöver vara. Men att sen, om det nu är någonting man verkligen vill, att man bara, nej men vad fan, jag ger ett nytt försök. Jag skriver en annan bok, eller jag gör om den här, så kanske det, eller så här,
men exakt.
Vad det nu än kan vara, så ja, att inte låta en motgång göra att man ger upp helt. Liksom.
Nej, men kanske inte låta till och med 10 motgångar göra att man ger upp. Alltså, jag tror att vi tror att det är så enkelt att lyckas, men det är det ju inte. Mm. Alltså, i allt från att, jag tänker så, de som lyssnar på oss kanske inte alla är entreprenörer, utan till och med sitter på ett jobb som man inte trivs med och känner att jag skulle så gärna vilja ha, och så tänker man, det där jobbet, men det kommer jag aldrig kunna få. Och stoppa sig själv redan där. Jag menar, jag tror på riktigt att det handlar så mycket om att gå in med något med energi och liksom positivitet och verkligen kämpa för det man vill, och sen inte göra det så personligt och inte så men du misslyckas med den här grejen en sak, och sen lägga det på sig själv som att det är ens personlighet att man själv är misslyckad. Så är det ju inte, utan att man tänker mer det där, liksom, antingen så ger man upp på det eller så fortsätter man kämpa för det. Du kanske, tänk om du hade skickat in den här boken till ett annat förlag som hade liksom fullständigt älskat den och bara pumpat ut den, gjort värsta grejen av den, kanske blivit en storsäljare.
Så nej, men exakt, så är det ju. Så är det ju. Jag tänker också på som, alltså, det är också lätt om man sitter, låt säga att man jobbar på en arbetsplats och så har man sökt något jobb alltså någon slags befordransposition, och så får någon annan det och inte jag då tar man ju det är så väl, alltså man tar ju det, det är ju nästan omöjligt att inte ta det personligt.
Absolut.
Men så vet man ju liksom, jag vet ju bara, tänker tillbaka på Aftonbladet-tiden liksom, stor arbetsplats och hur det ändå, ja men hur folk blev befordrade. Oftast var det ju för att man, ja men det var ju politiskt liksom, alltså någon just tycker det. Om någon, eller någon vill ha den, eller någon liksom, den behövs mer där, eller alltså så här,
just
att det handlar ju inte så väldigt mycket om just den personen, för alltså så här, det är så väldigt mycket spel som händer omkring som man inte har koll på. Exakt,
och liksom det går inte att påverka riktigt.
Nej, precis. Och så tar man det som att det var fel på mig som inte fick jobbet. Men när det här kanske handlar om att, men okej, för organisationens bästa så behövdes du allra mest på den här platsen. Eller liksom så här, men mycket exakt. Sånt också.
Men man vill ju få det man vill ha, eller hur? Man vill inte att någon annan ska bestämma över ens framtid eller ens öde. Eller det här är ju, liksom, som du sa där, men jag hade ju redan funderat ut hur det skulle vara att vara författare. Och jag hade ju redan tänkt, och så kommer den här personen och så säger den personen nej. Men alltså jag har funderat jättemycket på det här, Nina, alltså just det där med att få nej, för att en stor del i mitt liv har ju gått ut på att få nej, alltså om man tänker liksom,
och det här måste jag bara fylla i då, för det är ju rätt intressant, för det tänker man, alltså så här, nu känner jag ju dig, men liksom om man är någon som bara är liksom en följare på Instagram, och det här gäller ju för båda dig och mig, eller för alla liksom instagrammare med högre stora konton, man tänker ju, alltså fördomsmässigt tänker man ju så här, den personen har ju aldrig någonsin fått ett nej. Alltså man tänker absolut. Att den är så lyckad, att det går som en smooth sailing och det bara la 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 la.
Ja.
Så det är så intressant, jättebra att du ja. Säger det tycker jag.
Nej men nej är ju, får man ju ofta kanske en ja. Och nej, var jag läste någonstans, men nej är... Man bör ju inte se det som nej. Man kan ju säga. Det var lite så här kul. Jag tänkte på det igår för jag själv skickade ett mejl till någon som inte sa nej. Men vad ska man säga? Men, det var
men heller inte sa ja.
Nej, inte sa heller inte ja. Nej, men det gäller så här samarbetet nästa år. Och som väldigt många vill ju de då ersätta en i produkter. Och det här är lite intressant som du och jag känner till när vi jobbar med det vi gör. Att när man då vill, när företag vill ersätta en i produkter. Då har jag nu med också tyvärr börjat ta det väldigt personligt. Därför då känner jag, det här är ju faktiskt mitt jobb. Jag vill inte ha betalt i produkter utan jag vill ha ett arvode för det material jag tar fram och skapar för den här kunden.
Produkter sätter ju inte mat på bordet.
Nej, precis. Så är det ju lite grann. Och det är ju många som tänker så nu, vilket är oftast inte så bra. Men jo, nej, men, och då kände jag så här, den här personen då fortsatte att erbjuda mig produkter och då så kände jag, nej men det här är ju inte nej. det här tar vi inte som nej. Utan då kände jag så här, ja men och då kände jag hur man liksom kunde vända på det här nejet lite grann. Och säga, men kan vi inte höras av i början av nästa år? Så kan jag få höra lite mer om era marknadsföringsstrategier inför nästa år? Mm. Och då stängde ju inte jag den där dörren helt. Liksom. Och det är ju möjligt att de tänker kanske att de vill erbjuda mig produkter. Men när de sen ser vad jag kan erbjuda i bildmaterial och innehåll. Då kanske de säger, okej, men i normala fall brukar vi betala en fotograf för det här. Men nu kan man göra så här, men jag vill bara... Man kanske måste förklara lite mer också. Och att inte ta nej som ett nej. Utan mer se nej som att nej, det kan bli ja.
Just det. Att se nej som ett kanske. Och det här gäller ju alla situationer som inte är i sexuella situationer.
Ja, exakt. Absolut. Alltså, nej, precis. Säger man nej till en man, då menar man nej. Nej, vi ska inte gå in på den dialogen för det där är något helt annat. Självklart är nej där nej. Men nej i arbetslivet och är det nu egentligen bara i arbetslivet som man kan säga att nej är ett nej. Är inte ett nej. Så tycker jag så här att det är ju inte så att det all... Det kanske är bara ett nej just nu. Och det kanske är... Det betyder ju inte att jag inte kan höra av mig igen längre fram. Och fortsätta säga, jag är väldigt intresserad av det här, vad det nu skulle kunna vara. Tänk ofta på att det skulle funka bra eller vara en bra möjlighet även för er. Och tänk kanske så här, om den personen sa nej till mig nu så kanske den säger ja lite längre fram när jag har jobbat på någonting som jag kanske skulle behöva jobba på för att kunna komma till ett ja. Och det kanske jag, alltså då tänker jag så här, då kanske man också kan fråga den personen. Du, jag måste bara fråga, alltså, helt ärligt, varför sa du nej nu? Jag skulle bara behöva veta för min egen utvecklings skull. Har jag för lite erfarenhet? Är det det? Är det kanske rent av en budgetfråga? Så det handlar inte alls om mig. Eller tycker de att jag borde göra det här på ett annat sätt? Var idén inte tillräckligt väl genomförd? Eller så, för då sätter jag mig jättegärna och jobbar igenom den lite bättre så att det kanske blir ett ja sen. Eller att du känner att du förstår mer hur jag tänker. Alltså, det kan vara, alltså, nej är ju inte alltid ett personligt nej till dig. Eller det är ju nej, aldrig det. Men jag tror att det här med feedbacken. Att be om feedback varför det blev ett nej. Är så sjukt viktigt. Och så, vi är så otroligt dåliga på det. Sen så kan man ju också tänka på det utifrån ett mer filosofiskt perspektiv. Det brukar jag tycka är ganska skönt. För då behöver jag inte fundera så mycket på alls att det är jag. Rejection is protection.
Utveckla.
Ja, men att om man får ett nej så var det för att det var inte meningen att det skulle hända i ditt liv just nu. Utan, och att det kanske är någon övre makt som gärna ser till att skydda dig. Så att hade du hoppat på det här eller om det hade blivit det där så hade det blivit dåligt någon annanstans. Eller att vi ska lära oss någonting så vi tar med oss in i nästa grej som blir den bra grejen. Så det jag menar, okay. Så det är gott att tänka
jag fattar.
Rejection is protection, men sen så kommer jag till verkligheten och så slänga iväg det här mejlet och fråga, du, jag vill ändå bara veta, varför sa du nej? Nu är jag inte så modig som jag verkar, men det är faktiskt Johan som brukar peppa mig i det där. Han säger, men skriv och fråga varför. Men ha det så himla härligt, Nina, och ta hand om dig och ta hand om dig som lyssnar.
Tack för idag, hörni.
Ha det så, ha det underbart.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.